har bjudit in tre stycken talare och ingen är narkosläkare. Så jag har sagt till dem att prata långsamt och tydligt. Den sista talaren befinner sig på väg bil hit. Vi hoppas han hinner fram i tid. Så, vad har vi för problem runt det här med hygien? Jo, vi har postoperativa infektioner, sårinfektioner. Vi har nosokomiala pneumonier inklusive ventilatorassocierad pneumoni. Vi har nosokomiala urinvägsinfektioner. Vi har klostridieinfektioner. Vi har antibiotikaresistens som är ett gissel för oss nu för tiden. Vinterkräksjuka som slår ut våra avdelningar till höger och vänster. Och vi har det där med CVK-infektioner har vi pratat om, men det förefaller som att PVK och artärkatetrar är ett lika stort gissel. Det är bara att vi inte har tittat efter förut, va? Och de här, sådana här bilder har ni säkert sett till ledare med vårdskador som på olika sätt belastar sjukvården med enorma kostnader. Och framförallt är det ju så att våra patienter som går att förebygga i många fall. Det här drar ju ut i massmedia naturligtvis och folk blir oroliga och sådär. Allt det här vet ni. Och frågan vi ska ställa oss idag egentligen, har det hänt någonting på 200 år sedan Semmelweis började? Vi ska tvätta händerna och sådär, va? Vi ska försöka belysa det idag på tre olika sätt. Först är det Jonas Svanberg som är mikrobiolog på vår klinik eller på vårt sjukhus och som vi alltid har ett tätt samarbete med. Och han kommer prata om det vi kallar surveillance-odlingar på intensivvårdsavdelningar. Alltså regelbundna odlingar för att ha koll på ekologin på avdelningen. Sen är vi jätteglada att få hit Antamelin som är hygienöverläkare i Stockholm som är Sverigeproffs på operationshygien vad det gäller ventilation och klädsel. I alla fall på vår klinik har man börjat strama upp det här och det har blivit fullt krig mellan olika personalgrupper och folk är väldigt upprörda. Och jag har fått den diplomatiska äran då att försöka råda olja på vågorna och för det behöver jag ta hit Antamelin och få höra direkt sanningen från källan. Sen Håkan Holmberg om han kommer. Håkan känner många som IVA-profilerade tror jag. Han är ju professor i infektion i Linköping och en av de aktiva i Strama har jobbat väldigt mycket med multiresistenta bakterier och så. Vi hoppas att han hinner komma hit och jag har bett honom prata om dels en liten uppdatering om resistensläget och sedan så vad har det för implikationer egentligen för kirurgin och sådär. Vi kör våra slentrianmässiga preoperativa antibiotika men har patienten varit i Indien en vecka innan behöver vi tänka annorlunda då lite grann. Sådana frågor vill jag att han ska svara på. Så nu tänkte jag lämna över då till Jonas som ska berätta om surveillance-odlingar på IVA.
Ja, du hade det. Ska vi se, där var den och mikrofonen verkar vara på också. För ganska många år sedan nu så började IVA här i Jönköping med det som vi kallar ekoodlingar. Och det jag ska prata om nu det kommer ju att så småningom bli en vetenskaplig artikel så att det blir lite förhandsglimtar av den. 1998 på nyåret så infördes detta och en av mina företrädare på mikrobiologen. Så att varje måndag så tas det odlingar på patienter som har varit mer än 3 dygn på IVA. Med detta så fanns det från början och fortfarande flera syften. Att ha koll på floran på IVA, vad är det för bakterier och svampar som vi hittar där. Resistensläget. En vilja att hitta multiresistenta mikroorganismer tidigare. Nu tas det i för sig när patienterna kommer till IVA och kanske kommer till sjukhuset så tas det också vanliga screeningodlingar för resistens. Så att det här är ju ett komplement till det. Sen tänkte vi oss också att ha en årlig återkoppling när vi tittar på detta och höjer vår kompetens tillsammans. Läkarna brukar vara med då också. Och sen är ju en av 10 000 kronors frågorna, det är ju om kolonisation dikterar invasiv infektion hos den enskilda patienten. Det får nu fortsätta vara ett frågetecken efter den, är jag rädd. Men det är ju en av tanken. Jag tänkte bara också helt kort nämna att det finns ju två principiellt olika sätt att förebygga smitta och infektion. Det ena kallar man för vertikalt, som ett stuprör. Då screenar man för ett specifikt agens, till exempel MRSA. Och hittar man det så vidtar man åtgärder, till exempel då isolering. Och sen finns det horisontella åtgärder, och de går här tvärs över och tar hand om allting, kan man säga. Då vill man förhindra all överföring av smitta, oavsett vad den heter. Handhygien och klorhexidintvättning är ju en sådan. Ungefär som preoperativ tvätt, att man, då bryr man inte sig så mycket om det finns stafylokocker eller tarmbakterier på patientens hud, för de ska ju tvättas bort allihop. De första åren så var det lite olika och mycket fler odlingslokaler än vad vi har idag, men nu så har det i ungefär 10 år så har det varit 4 lokaler, ställen på kroppen alltså, som har varit konstanta. Trakealsekret, om det finns en stomi där. KAD, urin, om det finns en KAD. Perineum eller rektum, och från sår, om det finns. Nu har vi också haft lite olika regler kring vad vi tar upp, som vi kallar det, alltså vad vi arbetar med och vad vi svarar ut från mikrobiologen. Det kan ju växa massor med saker i en odling, men man måste begränsa sig lite, för annars blir det så jobbigt. Likt de vanliga kliniska odlingarna, i trakealsekret så gör vi likadant som i en klinisk odling. Urin är också samma som en klinisk odling. Perineum rectum skiljer sig lite, därför att där har vi alltså bara brytt oss om enterokocker. Alla enterokocker. Samt då multiresistenta tarmbakterier. Det behöver det inte vara. Det kan vara gramnegativa stavar, ska jag säga. För pseudomonas till exempel är ju ingen tarmbakterie. Och finns det ett sår så tar vi upp all växt. Det gör man ju inte i en vanlig klinisk odling från ett sår. Utan där sker också en slags klinisk bedömning vad som är relevant. Men på ekoodlingarna så tar vi upp allting i sår. Här ser vi en bild som betyder dels hur många patienter som vårdas på IVA i Jönköping. Ni ser att det är ungefär 500 per år. Det är egentligen vårdtillfällen, men jag gissar att det är ungefär lika många patienter. Ungefär 100 av dem odlas, alltså tas det sån här ekoodling på varje år. Det ligger ju också ganska konstant här över de 16 åren. Och den röda linjen betyder hur många odlingar som tagits. Och då togs det fler i början, och det berodde egentligen mest på att då så odlade man även från CVK-instick. Och när man slutade med det 2004, då ser ni att då dyker kurvan brant ner och det försvann ju lite odlingar. Och det var lite annat som försvann också, som vi kommer att se snart. Det berodde ju mycket på att CVK-erna hade ju Fredrik Hammarskjöld koll på i sin forskning, så de behövde vi ju inte hålla på med i ekoodlingarna också. Här ser vi lite hur sjuka patienterna är i snitt på IVA i Jönköping. Det är ni nog bättre än jag på att bedöma, men ja, är det bra eller dåligt? Vad vi har kommit fram till. Denna bilden visar egentligen hur stor andel av patienterna som där det växte någonting överhuvudtaget i deras odling. Och det gör det på de flesta. Vi ligger där runt 9 av 10 patienter, så hittar vi ju någonting. Här är lite mer spännande. Här ser vi artfördelningen över tid. Det här är de 10 vanligaste fynden som vi gör. Och som ni ser så har ju den blåa linjen Enterococcus fecalis varit mycket vanlig. Ska vi se om jag lyckas pekar med den här också. Här har vi Enterococcus fecalis som dock har sjunkit med åren. Och dens kusin, en ljumorm här på slutet. En annan ganska uppenbar sak är att den här linjen som betyder KNS. Det fanns mycket i början, men ni ser här att i samband med att man slutade odla från CVK-insticken 2004 så dyker den ju ner till nästan noll. Så att det var där vi hittade alla KNS uppenbarligen. Vi ser också att Candida, den vanligaste gästsvampen, har en tendens att gå lite uppåt här. Om man grupperar ihop fynden lite grann, och här tittar vi bara på de fem senaste åren, då så ser man också ett par tendenser, tycker jag i varje fall, nämligen att om vi tittar på tarmbakterierna så händer det inte jättemycket. Om vi tittar på de grampositiva bakterierna, alltså stafylokocker, streptokocker, enterokocker, inte heller jättemycket. Däremot svamp, all slags svamp är på väg uppåt. Och de gramnegativa stavarna som inte är tarmbakterier sticker också uppåt. Och då ser vi på nästa bild, om ni vill att jag ska säga artnamn som man kanske knappt ser här, men då så ser vi att Pseudomonas aeruginosa är det ju som står för den här ökningen vad gäller de här icke-tarmbakterierna. Och sen är det faktiskt både Candida albicans och Candida som inte är albicans som också verkar sticka upp lite här på slutet. Jag kollar upp det på lokalerna, vad vi hittar. Här har vi perineum och rectum. Jag har slagit ihop dem därför att de ser likadana ut. Där har man enterokocker. Ni ser att de ligger där och fluktuerar lite. Det händer inte så mycket de här fem åren. Och fynd som sticker ut lite mer än de andra, det är Candida albicans, gästsvampen. Och så är det Pseudomonas. De andra ligger här som lite bakgrundsbrus. Urin så är det Candida som sticker ut. Lite oväntat för mig, men det är på IVA är det tydligen så att man har Candida i urin. En annan sak som var syftet med detta var ju att upptäcka resistenta bakterier. Förutom då den vanliga screeningen för resistenta bakterier. Här ser vi då de sju fynd som vi då har gjort på de här åren. Och vilka år detta hände. Så det händer ju inte ens varje år att vi hittar någon lite mer resistent. De här. Och de som jag har tagit med här, det är alltså de bakterier som upptäcktes just i en ekoodling för första gången. Det kan ju vara så att man upptäcker dem redan i den inledande screeningen till exempel. Man kan tycka att sju fynd på 7000 odlingar inte är så där supermycket. Men då ska man ju dock ha i tanken att det kostar ganska mycket. Ett utbrott är ganska dyrt. Jag tog upp tre exempel där som jag hittade vid en liten snabb sökning. Och då ser man ju att handlar det runt 10 patienter så ligger vi runt 2-3 miljoner kronor. Och i Tyskland så kom de upp i 100 patienter med VRE. Och då så är vi uppe i, det beror lite på hur man räknar, men då är det ett ganska stort antal miljoner som ett utbrott kostar. Och vi såg ju nyss här på Fredriks tidningsrubriker som fladdrade förbi att det stod någonting om 27 miljoner i Uppsala, så kanske är det ännu mer pengar det kan handla om. En annan sak man också funderar på, det är ju om det är det här med att prediktera för de invasiva infektionerna. Och då är frågan om man jämför, om man klumpar ihop alla fynd i ekoodlingar. Och det har jag gjort här för de senaste två åren. Och så jämför man det med de kliniska odlingarna från lite mer invasiva ställen. Alltså blododling, CVK-odling och nedre luftvägsodling. Vad hittar vi då? Ja, vi kommer ju att... Det är ju då Candida, hoppsan... Candida albicans är ju det vanligaste fyndet. Där ligger det ju ganska jämnt mellan de blåa kliniska och de gröna ekoodlingarna. Däremot så ser vi att KNS, eftersom vi då inte hittar dem i CVK-insticken, där hittar vi ju inte alls lika mycket som motsvarar de kliniska. Staphylococcus aureus skulle man ju också underskatta då, om man bara brydde sig om ekoodlingarna. Samtidigt som vi då hittar massor med enterokocker i perineum och rectum, som inte har någon motsvarighet riktigt då i de kliniska odlingarna. En annan sak som är intressant, det är fördelningen mellan candida-arter. Det är ju sånt som läkemedelsföretagen brukar prata mycket om, att det är en kraftig ökning av non-albicans candida-arter. Det kan vi ju inte se i de här ekoodlingarna, utan det ligger ju relativt konstant här kring en 10-20% non-albicans jämfört med de vita candida-albicans. Betyder ju det att de är... Så här är några förslag på konklusioner som man skulle kunna dra av detta. Det vi hittar beror väldigt mycket på var vi letar, och det beror naturligtvis också väldigt mycket på vilka fynd vi bryr oss om att ta upp och skriva i vårt svar. Vi har ett skifte över tiden här på de här 16 åren, från den halvsnälla Enterococcus fecalis till den inte lika snälla Enterococcus faecium. De är ju betydligt oftare resistenta. Svamp och pseudomonas ökar på senare tid. Ingen ökad andel av candida non-albicans, som jag nyss sa. Vi har väldigt få multiresistenta bakterier i det här materialet. Samtidigt som det då är väldigt viktigt att hitta dem tidigt. Det kan bli mycket stök och mycket pengar om man får en spridning. Vad gäller resistens så visar jag ingenting här, men det är för mig inga uppenbara skillnader mellan de kliniska och ekoodlingarna i varje fall. Trender över tid har vi inte hunnit titta på än. Det finns säkert sådana. Man ska också ha i tanken att det här med att odla med övervakningsodlingar, det är inte nödvändigtvis den bästa metoden på en intensivvårdsavdelning, som är ändå en relativt begränsad del av sjukhuset. Det finns studier som visar att man har då bättre effekt av det de kallar dekolonisering, alltså att tvätta patienterna med klorhexidin varje dag och att smörja dem i näsan för att ta kål på stafylokocker med mupirocinsalva. Detta är dock lite kontroversiellt, har jag förstått. Det visste jag inte när jag började titta på det här, men det finns människor som kan bli väldigt upprörda över att en studie visar att det ena är bättre än det andra är. Så det får vi väl se vart detta tar vägen. Ja, det var vad jag tänkte säga.
Trevlig presentation. Det som odlingarna, det är ju också det att vi har ett väldigt bra samarbete mellan oss och mikrobiologen nu för tiden. Det hade vi kanske förut också, men vi träffas och pratar med varandra. Man kan springa upp till Jonas och så får man reda på vad den här odlingen visar 24 timmar innan eller 12 timmar innan den lyckas trassla sig igenom Ruhos datasystem, om man har svaret. Va? Och det kan ju faktiskt spela roll. Har någon några frågor till Jonas? Varför ekologisk? Det var trendigt med, det är ju trendigt med ekologi, och därför bara drog vi till med något namn.
Just det. Mats? Det ekar inte.
Ja, Mats? Eller förlåt, jag såg fel. Va? Ola vill ha det.
En fråga. Ibland vill man ju odla från lokaler, alltså rum, typ operationsrum och så. Är det gjort några sådana odlingar på IVA-avdelningen? Växer det någonting på golv, tak, väggar?
Det vet jag inte. Vet du det, Fredrik?
Det här funkar inte. Jo, nu funkar det.
Ja.
Jo, Kristina Ågvall, man från Karolinska Huddinge. Jag funderar lite grann kring det här med surveillingsodlingar. Har vi valt att inte göra. Det har sagts mig från infektionsläkare och mikrobiologer hela tiden att det har inget evidence-based medicine för det. Det vi däremot gör, och vi upptäcker massor kan jag säga, vi screenar alla patienter som kommer in till IVA direkt första timmen. för multiresistenta bakterier. Och senaste året har vi hittat över 100 stycken ESBL till exempel. Jag tror personligen att det kanske är viktigare så man snabbt kan isolera de patienterna. Hur ser du på det?
Alltså jag sa kanske inte det så tydligt, men det utförs ju också. Alltså vi screenar också på det sättet när de kommer in. Och så läggs de här ekoodlingarna till på de som blir långliggare.
Men tillför de så mycket då? För kommer du inte odla dem kliniskt i alla fall på misstanke? Jag känner ju som att man odlar ju minst en gång i veckan i alla fall på de som ligger. Men då är det mer riktade odlingar, eller? Men bara kommentera att jag tror det är helt rätt. Jag tror det är jätteviktigt att screena. Det är ju då man hittar de här multiresistenta och isolerar. Det tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag det är jätteviktigt att varje avdelning har koll på vad man har för buggar. Och att man kanske regelbundet just pratar med mikrobiologen och ser vad är de 10 vanligaste bakterierna hos oss. Vi till exempel har ju ganska mycket non-albicans. Det är väldigt olika. Och man ska ha koll på dem. Sen kanske vi kan diskutera hur man ska ha koll på dem.
Som från Karolinska Solna då, går lite längre norrut i stan där uppe. Fråga till Jonas. Det är ett ganska stort flöde av kliniska odlingar. Jag har varit inne på det redan innan från alla intensivvårdsavdelningar. Har du tittat lite grann vilket utbyte skulle man ha av att sammanställa det under ett år på samma sätt som du sammanställer de här odlingarna? Biologiska avdelningar kring att återkoppla årligen till exempel vad man hittar på enskilda enheter. Tråkigt nog, för jag tror att det skulle ge ett ganska stort av den information som ni har samlat på det här sättet. Har du någon kommentar till det?
Ja, alltså det är ju en del av detta. Så att det kommer vi ju att titta på också. Det har vi egentligen inte gjort. Det gör jag. Det gör jag i och för sig. Nej, just det. Men just det här att titta på det lite mer över tid. Som vi, övervakningsodlingarna och de kliniska. Det ska vi definitivt göra.
Jag skulle önska att du tog med dig det till dina möten av andra mikrobiologer i landet. För det är ganska svårt. Även om man själv har väldigt goda kontakter så det är svårt att få den här typen av data.
Välkomna vi Anton Familin. Jag vill se om vi får igång tekniken här. Jättetrevligt att vara här, och det är ju så här att i operationssalen så finns det ju ett kirurgteam och de brukar vara väldigt intresserade av det här som jag ska prata om, och jag tycker det är så kul att ni som jobbar då med narkos framförallt också intresserar för det. Det som jag tänker prata om är ren luft, bakterier, ventilation och kläder. Det var ju förfärligt där som Fredrik sa att ni bråkar så mycket om det här. Jag tror att en sak, alltså kunskap är ju bra för att undvika bråk. Om vi börjar med det här med hur vanligt är det med postoperativa sårinfektioner, så är det ju så att i Sverige så har vi ju ingen nationell incidensregistrering ännu. Den är ju på väg. Infektionsverktyget håller på att introduceras i hela Sverige. Jag tror att ni har infört det i Jönköping. Det är liksom på gång. Så att så småningom så kommer det att vara breddinfört i hela Sverige. Men än så länge så vet vi egentligen inte så mycket. Vi har ju kvalitetsregister som säger en del. Men vi får nu luta oss lite grann mot andra länder. Ska vi se om det går att peka här. Det här är ganska gamla data från USA, och man sa då, och det stämmer säkert, det brukar vara så att postoperativ sårinfektion är nummer 2 eller nummer 3. Och man sa då att i medeltal 2,6% av alla operationer följdes av postoperativ infektion, varav 2/3 var ytliga, 1/3 djupa. Det är ganska stor variation mellan olika operationer här på hur stor infektionsincidensen är. Då byter vi land här och flyttar oss till Tyskland. För de har sedan någonstans runt 15 år tillbaka en registrering, en incidensregistrering som heter Krankenhaus Infektion Surveillance System. Och det är då en förfärlig massa tyska sjukhus som är anslutna till den här, och de tittar då väldigt specifikt på olika typer av operationer och tittar på infektionsincidensen. Höftprotes på grund av artros, där mellan 1% incidens, och när variationen, spännvidden, beror alltså på patienternas grundstatus i olika ASA-grupper som gör att det Alltså de friskaste ligger här låga och de sjukare här uppe. Det baserar sig på någonstans runt 140 000 operationer under den här tidsperioden då. Fraktur, då är det fler som får infektion. Det är en sämre förberedd grupp. Också olika ASA där. Det är inte lika många, det är kanske mellan 25 000 och 30 000 operationer. Det är ganska stora patientmaterial där man vet någonting om hur det går. I Sverige så har vi Svenska höftprotesregistret och där är det ungefär 1,4% som får en infektion. Det här är ju låga tal och det är det som gör att det är väldigt svårt att studera. Bland annat det som gör att det är svårt att studera effekten av olika typer av interventioner. Man måste, om man ska ha någon power i en studie, göra någon intervention som motverkar infektioner, så behövs det jättestora patientmaterial. Och så måste man hålla allting annat stilla, vilket är svårt. Om man tittar då på bakterier som orsakar postoperativa sårinfektioner, så är vi åter tillbaka på de här tyska data samma tidsperiod här 2009-2013. Och då är det lite intressant att titta på olika bakteriespecies och olika typer av operationer. Och då ser man att det skiljer sig helt och hållet här. Inom då hjärtkirurgi, som får vara någon slags markör då för ren kirurgi, man är inne i en vävnad som inte har någon normalflora, då är stafylokockerna, staphylococcus och koagulasnegativa stafylokocker, står för en väldigt stor del av de här infektionerna. Vi pratar alltså om djupa infektioner. Tarmkirurgin, då är de här stafylokockerna inte alls lika stor orsak, utan då är det tarmbakterierna, de både grampositiva och gramnegativa tarmbakterierna, som orsakar infektioner. Så att inom ren kirurgi, typ neurokirurgi, hjärtkirurgi, proteskirurgi inom ortopedin, så är det alltså stafylokocker som har en väldigt stor betydelse. Hudflora, hudbakterier. Vi är allihopa bärare av koagulasnegativa stafylokocker på hela huden. Den här gubben visar det. Och vi har massor med olika arter inom den här gruppen koagulasnegativa stafylokocker. Så det är lite fördelning här på olika ställen på kroppen. För de är rätt så nischade vad det gäller att trivas på olika ställen. Men det finns en av dem, och den har vi liksom på hela kroppen, fast i varierande utsträckning. Stora delar av kroppen så dominerar just staphepidermidis. Och det är ju någonting som vi är ju människor allihopa, vilken yrkeskategori vi än är, så det här har vi liksom allihopa. Men det som skiljer vårdpersonal från andra som inte jobbar i vården, det är att vi har en mer resistent hudflora. Det finns många studier som har tittat på det och jämfört då vanliga människor och vårdarbetande människor. Det är ju ett väldigt högt antibiotikatryck inom vården, och det här avspeglar sig i liksom vår normalflora. Vi har mer av då meticillinresistenta såna här staphepidermidis på huden. Och patienter ändrar också sin hudflora över tid. Patienter som vårdas lite längre, de kommer in och är ganska sådär jungfruliga, och sen efter någon veckas vård så har de alltså en mer resistent hudflora. Men det är rätt viktigt för liksom det som vi kommer till senare, att ni allihopa och vi som jobbar i vården har lite mer resistenta bakterier på huden som vi delar ut. Det här är Staph aureus. Där är det gudskelov så att vårdpersonal inte skiljer sig från andra människor vad gäller resistens. Vi har en väldigt låg förekomst av MRSA i Sverige. Men däremot så är det så här att ungefär en tredjedel av alla, eller runt 30% av er allihopa, alla vuxna människor, är bärare av Staph aureus i näsan. Det här är en liksom av vem som helst. Men om man tar en sån här som är bärare av Staph aureus i näsan, då är det den här andra gubben, alltså nose 100%. Den personen har då mycket mer Staph aureus på resten av kroppen. Jag gjorde någon studie och tittade och såg att om man har Staph aureus i näsan, så är det 7 gånger ökad risk att ha det på händerna. Alla petar näsan. Det är liksom så. Så det här med sprita händerna är väldigt bra. Staph aureus är kanske inte ett jättebekymmer, utan det är mer KNS som är ett bekymmer i operationssalen. att vi delar med oss till omgivningen av våra hudbakterier. Alla som rör sig i operationssalen avger, och alla människor överhuvudtaget, var man än rör sig, men nu pratar vi om operationssalen, då avger man väldigt stora mängder av hudflagor. Vi har ganska stora individuella variationer. Vi har de som har liksom torr hud och flagar mer, och så har vi andra personer som inte flagar lika mycket. Men det är ju rätt många som är i operationssalen, så vi får liksom en spännvidd där av såna här storflagare och lite mindre flagare. 10% av de här flagorna är bakteriebärande. Och det är omgivet, och ganska mycket då staph epidermidis. Tacorinebakterier, propionebakterier. Ibland är det då någon som också flagar av sig lite staph aureus. Så att det här sprids liksom ut. Och ju mer man rör sig, ju mer flagar man och sprider ut sina bakterier. För det kan man se skillnad på olika typer av operationer. Där det är liksom mer aktivitet. Operatören rör sig lite mer och livligt. Och så där. Då blir det högre mängd av bakterier i luften. Och 80-talet så gjordes det heroiska studier. Det här är en väldigt känd studie. Det var Lidwell som en britt. Nu vågar man liksom inte säga England eller Skottland här, men britt kan vi i alla fall säga då. De ska väl rösta imorgon. Han gjorde den här multicenterstudien, och jag tror att han var skotte, för Edinburgh var en av orterna, och sen så var det några orter i Sverige och så var det några andra. Man måste få till ett tillräckligt stort patientmaterial. Och det var 8000 patienter som genomgick framförallt höftledsplastiker, men några knän smögs ju också in här. Och det var så här att på den här tiden så var det inte självklart att ge antibiotikaprofylax. Så att det var liksom en arm i den här studien då, att man gav eller inte gav antibiotikaprofylax. Efteråt så summerades resultatet. Man hade då på de här olika centra som ingick i studien, så hade man olika regimer för olika saker, så att man kunde då summera och se hur det var. Om man då hade en infektionsincidens som i utgångsläget låg på 3,4%, så den största positiva effekten, det var antibiotikaprofylaxen. Då sänkte man till under 1%. Om man bara hade ultraren luft, som är alltså luft som innehåller mindre än 10 CFU per kubikmeter, coloniforming unit, bakteriekoloni på en platta, så blev det en halvering. Och så kunde man då lägga ihop de här sakerna så att man får en additiv effekt av alla de här olika åtgärderna med antibiotika, ultraren luft och täta kläder. Det adderas till varandra för att komma ner i så låg infektionsincidens som möjligt. En sån här studie kan man aldrig göra om, därför att det krävs såna enorma stora patientmaterial, och vi startar från en lägre incidens, så vi får ha såna här surrogatmarkörer för infektion. Här är samma studie, också en sammanställning så att säga. Här nere ser man luftkontaminationen som vi då pratar om, CFU per kubikmeter luft. 0, 1, 5, 10, 50, 100 per kubikmeter. Och så tittar man på då incidensen, inte alltså av då sepsis, utan det är ju så här att sån här djupledinfektion heter ju då sepsis på engelska. Och så tittar man på incidensen, 1%, 2, 3, 4. Och varje sån här ring representerar då en grupp av sjukhus där man hade så att säga den luftmiljön. Och då ser man att det är ett nästan linjärt samband mellan många bakterier i luften och hög infektionsincidens. Så att det här som då också kom från Lidwells studier var grunden för att man bestämde sig då efter det här. För att dels ska man ge antibiotikaprofylax, och dels ska man försöka ha så ren luft som möjligt. Och då sa man att det ska vara under 10. Det är en sån här gammalt mantra som kommer från den här studien. Under 10 CFU är bra, för då får man färre infektioner. Det där med var man lägger den här CFU-gränsen är också lite grann så här, vad kan man åstadkomma tekniskt? Ja, man kunde inte komma bättre än så där på 80-talet. Nu har vi bättre teknik, och då kan vi liksom få bättre. Man kan sänka gränsen nu för tiden. Man kan då använda två olika sätt för att få bättre kvalitet på luften i operationssalen. Det ena är ventilation, och det andra är tät arbetsdräkt. Och det är det här jag har förstått då, Fredrik, att ni bråkar om. Ventilationen tror jag inte ni bråkar om, utan det är väl det här med vad ska vi ha på oss för kläder? Jag fick en fråga före här, och det här är liksom hett i hela Sverige, med här med kläderna. Så det är väl bra att försöka reda ut det lite då. Om vi börjar istället för kläderna, så tar vi ventilationen. Då är det så här att vi har i princip två huvudmodeller av ventilation. Man jobbar antingen i en zon eller i två zoner. Den här gamla traditionella enzonsventilationen, det kallas då för omblandande ventilation. Det är väldigt okontroversiellt, för det är det vi har till exempel här inne. Vi har alltså alla lokaler där man har en aktiv ventilation, inte hemma där man har självdrag, utan så fort det liksom är ett aktiv ventilation, så är det omblandande ventilation. Det är väldigt enkelt. Man tar in luft och så späds den ut och blandas om, och sen så åker den ut någon annanstans. Mycket enkel princip, och det ska liksom bli lika då omblandande i hela rummet. Turbulent är ett annat ord för det här. Det här finns på massor med operationssalar i Sverige. Under någon epok så var det väldigt populärt att bygga operationssalar med deplacerande ventilation. Det finns också jag tror att man byggde mycket på kanske 80-talet. Man tänkte sig att det där skulle fungera bra. Det visade sig att det inte fungerade något bra. Då är det, därför att den här omblandande ventilationen, då tar man oftast in upp till i lokalen. Det kan sitta såna här takdispensorer. Det kan också vara någonting som ni säkert har hemma, en sån här snedställd skärm. Det är en plåtskärm som sitter längs en vägg, och så är det en massa hål in där. Och sen så sugs det ut nere. Men sen så skulle man då vända på det här, tänkte man sig. Deplacerande, man skulle liksom lyfta upp de här bakteriebärande hudflagorna, så man tog in luften nere och så skulle det sugas ut uppe istället. Det har aldrig lyckats särskilt bra, men så har man slutat bygga. Det finns på några ställen, vi ska se alldeles snart, på ett ställe där man har gjort studier i en sån miljö. Sen finns det här moderna då, tvåzonsventilation. LAF har alla hört talas om, sen kanske ni har hemma vid också. Då har man ju en zon som är liksom med renare luft centralt över operationsbordet och lite till. Och sen har man en annan zon längst ut i rummet eller periferin, där det då är omblandande ventilation. Det nyaste är att man tar in luften uppifrån och det går neråt. Det här är det nya. Man tar in luft som är ungefär 2 grader kallare än så att säga, den luft som finns i det här området. Så man måste dels ha en liksom, monitorering hela tiden, för det blir varmare av alla lampor och människor och så, som står där. Så man reglerar temperaturen på den här luften som tas in. Om någon kommer från Gävle så har ni träffat på det här. Helsingborg har en sal med det här nya. Det som har visat sig i då det här med LAF, som har funnits kanske i 10-15 år, är att egentligen så blir det inte den här parallellströmningen. Man tänkte sig då att luften skulle komma parallellt ner, och det skulle komma så fort så att man trängde undan de här bakteriebärande hudflagorna. I praktiken så blir det oftast inte så, utan det blir faktiskt en omblandande ventilation, därför att det är så mycket som stör. Det står en massa människor och apparater och grejer och saker och ting och lampor där, så att liksom det stör den här ventilationen. Så det blir omblandande. Men man tar ju in väldigt mycket mer luft när man har ett lavtak. Volymen är mycket större än när man har den här omblandande. Så av den fina parallellströmningsidén så blir det en omblandande med hög volym. I början när man började med LAF så tog man in också med hög flödeshastighet. Då låg man på 0,5 meter per sekund, och då kändes det dragigt. Så då fick man liksom dra ner. Personal trivs inte om det drar, utan man har gått ner till 0,3 meter per sekund med en hög volym. Och då får bakterier i luften. Det här är ett exempel på sånt här LAF-tak, det finns massa olika fabrikat och modeller. Då ser ni att man har ritat ut den här zonen. Det här känner ni säkert igen. Att man, det kan man också slåss och bråka om liksom, vad som ska vara i den här zonen och inte. Och liksom någon som står och har någon apparat som står mitt över. Och det är väl en anledning. Man kan liksom tycka, jag har hört båda argumenten, att det blir bråk därför att man har det här tvåzon. Och de andra som är jättenöjda för att det är så tydligt. Operationssjuksköterskan har sitt revir och hon kan, eller han kan verkligen säga till liksom att här är vårt revir och här får inte stå någonting. Det finns nog fördelar och nackdelar, man kan bråka om allting. Det här är det här nya med undertempererad luft. Då ser det ut så här, de kallar det här för luftduschar. Det kommer liksom ner den här kalla luften här. Och det är inte kallt. Operationslaget brukar alltid tycka att det är för varmt och narkosen brukar kalla upp. Det är en anledning att bråka om kläderna också. Den här ganska primitiva kurvan här som är liksom ritad för hand på ett papper är från en engelsman eller britt då, som heter White som har gjort väldigt, han är inte medicin utan ingenjör och har gjort jättemycket forskning kring det här med ventilation och dess effekt på i operationssalen. Och han gjorde den här kurvan någon gång på, ja, jag vet inte, 70-talet kanske. Och då ingenjör och såg att om man, här är antalet luftväxlingar som man har i den här salen då, 5, 10, 15, så är hur många gånger man byter ut luften per timme. Hur många CFU får man då per kubikmeter? Om man inte byter ut så många gånger, 5, då ligger man på en hög nivå här. Ju mer man byter upp till någon slags nivå där det börjar plana ut, så då bestämde man sig någon gång att ja, men 20 är nog bra ungefär. Det sen så planar det ut och det kostar så mycket energi så att vi lägger oss på 20 luftväxlingar. Då ser ni ju här att då hamnar man ju ganska högt här. Alltså vi ligger någonstans strax under 100 då. Så att har man bara 20 luftväxlingar, då kan man inte förvänta sig att det blir väldigt låga bakterietal. Det är liksom uträknat av en ingenjör. Så att det, och det här är rätt vanligt. Om ni går hem och tittar på era operationssalar, sen ska ni då fråga en teknisk människa. Det var någon som var verksamhetschef här och då, om ni är det, så måste man veta. Man frågar tekniken hur många liter kommer in per sekund. Det här är rätt vanligt att det ligger någonstans kanske på 500, 600, 700 liter per sekund. Då får ni runt 20 luftväxlingar i ett ganska normalt stort operationsrum. Och då hamnar man inte så lågt. Då hamnar man inte på de där nivåerna som man vill ha för sin proteskirurgi. För ungefär 1,5 år sedan så lades det fram en avhandling i Göteborg. Anette Eriksen Andersson. Och hon har naturligtvis då publicerat sina artiklar. I Göteborg, på det här sjukhuset där hon tittade, där har man så här deplacerande ventilation. Då tittade hon på ett stort antal operationer och tittade på de här, såna här CFU-värden och tog 284 stycken prov och en väldigt stor del av dem låg då över 10 CFU. Och medelvärdet per operation varierade från strax under 2 till 44. Och sätter man in proteser så vill man inte ligga på den här nivån, då vill man ligga under 10. Hon tittade också på hur mycket man öppnar dörren. Det var en förfärande massa dörröppningar på de här operationerna som hon tittade på. I medeltal öppnade man dörren 17 gånger vid varje operation. Det varierade från 0 till 69 dörröppningar per operation. Jag hoppas att det inte är så hemma hos er. Alltså det här är väldigt mycket och det var en väldigt hög korrelation mellan CFU-värden i operationssalen och antal dörröppningar. Varje gång man öppnade dörren så ökade CFU-halten med drygt 5 CFU per kubikmeter. Dörröppningar spelar roll. Det har gjorts andra studier där man säger att det spelar ingen roll med dörröppningar. Det här har varit en kontrovers också. Jaha, men Det är ju så att om man har väldigt skitig luft i korridoren utanför, om det är en sån här transportkorridor där massa människor rör sig och hela tiden det är personal och det är patienter som kan transporteras till och från olika operationssalar och så vidare. Det blir höga CFU-tal i den där korridoren. Ja, då tas det ju in mer varje gång man öppnar dörren. Har man en väldigt ren korridor där det inte rör sig någon människa och man har låga CFU-tal, då spelar ju de här dörröppningarna mindre roll eller ingen roll. Så att det här med när man liksom läser såna här studier och de säger att det spelar roll eller det spelar ingen roll, då måste man fråga sig, ja, men hur var nu CFU-talen i korridoren utanför? Om det är höga tal så spelar det roll. Det som också spelar roll vad det gäller dörröppningar är ju också vad som händer när man öppnar dörren. Öppnar man för att ta man in en människa till, då blir ju den en ytterligare bakteriespridare i operationssalen. Och det spelar ingen roll om det är en narkosmänniska eller en operationsmänniska eller någon annan människa som rör sig. Så att dörröppningar spelar i flesta fall roll. Sen tittade Anette Eriksson Andersson också på andra salar, eller en annan sal där man hade LAF-ventilation. Där var allting mycket bättre. Det var väldigt få prover där man hade mycket bakterier. Och man öppnade dörren mindre också. Folk skärper ofta till sig när det är sån här LAF-ventilation. Det är den fina salen. Här ska vi ha särskilda kläder, vi ska inte öppna dörren. Vilket kan vara då något liksom paradoxalt. För att här har vi ju en ventilation som kan fixa till väldigt mycket mer än i den där andra salen. Den andra salen, där ska man vara otroligt noga med att inte öppna dörren och inte vara många. Här har vi ju en mycket större kapacitet att ventilera bort saker och ting. Men då skärper man sig och reducerade i det här fallet med 89% jämfört med den här deplacerande ventilationen. Jag säger det att om man inte håller dörren stängd så är det faktiskt nästan ingen mening att börja bråka om kläderna. Men om man nu bestämmer sig för att nu öppnar vi inte dörren, då kan man börja bråka om kläderna. Det finns en standard som heter så här och den är till för att man ska testa tyg som man sen gör kläder av eller material som man gör kläder av. Det kan vara pappersmaterial, det kan vara tygmaterial. För det är nämligen precis samma krav för då flergångs, det som vi kallar för tyg, och engångs, det som vi kallar för papper. De ska vara lika täta. Om man väljer att ha tygkläder, då ska man tänka på att de ska hålla för tvättning. De skickas ju fram och tillbaka och tvättas x antal gånger. De får inte försämras vart efter. Eller sista gången de används ska de vara lika bra som första. Och det där klarar man av med chip. Sån här specialarbetsdräkt kallas för clean air suit i engelsk vokabulär. Det här är en liten jämförelse av olika material, syntetmaterial och cellulosa, det vill säga då bomull i det här fallet. Det här kan vara över lite grann. De har olika fördelar. Man kan säga att syntetmaterial har kanske fler fördelar. Här kan det se ut då bomull. Alltså cellulosan, den förändras mycket av tvättning, medan mikrofiber som alltså är ett syntetmaterial, det ändras i stort sett inte av tvättning. För den här föreläsningen satt jag och pratade med någon och frågade då, vad har ni för material i kläderna? Och det är inte alla som vet det. Ni tror ibland att bomullskläder, det har ingen, inte alls haft på 50 år så har det varit remo. Det här som ni tror ofta är bomull, det är domestik. Det är lika mycket bomull och polyester. De känns jättesköna. De är ganska tunga. Och de har ingen skyddande effekt mot den luftburna smittan. Sen så finns det två material som heter Mertex och Cambric. Som är ganska täta. Eller de är täta. De ger alltså låga CFU-värden. Och sen har vi det som kallas för mikrofiber som också kan kallas för polyester. Det är ren polyester. Det här är flergångskläder. Man måste veta lite grann vad man har för kläder. De är inte bara blå och gröna. Jag tror här i Jönköping att ni har Cambric, för ni har gjort det här bytet som ni tydligen bråkant ovanligt. De flesta har Mertex i Sverige. Om man bryr sig om att ha såna här täta kläder, då ska de också vara sydda på rätt sätt. Det ska vara muddar på dem. På såna här gamla glesa kläder, då är det ingen idé att liksom, då är tyget så glest, det är ju ingen idé med några muddar och sådär. Och så ska man ha en sån här nedstoppad väpnarhuva, dok, vad man nu kallar det för, så att det inte kommer ut en massa bakterier här vid halsringningen. Man kan titta på såna här kläder i någonting som heter bodybox, som man bland annat har på Chalmers. Och då räknar man fram, om man har en viss sorts kläder, hur mycket avgivning av bakterier blir det då, eller hur mycket skyddar de. Så det är en väldigt bra grundtest för att titta på hur skyddande de här kläderna är. Och jag gjorde någon gammal studie på det här, och det visade sig också att då man får mindre bakterier om man använder en tät klädsel. Som många av er har träffat på i olika sammanhang, han har också gjort såna här studier och tittat på olika typer av kläder. Och det är ett annat sätt att säga här, vilken källstyrka får man, hur mycket bakterier avges per sekund från en person, man använder olika typer av kläder. Då måste man faktiskt ta sig in i operationssalen, för där är det annorlunda. Det är liksom verkligheten som talar här. Och då måste man göra CFU-mätningar. Och det här är en gammal studie som jag gjorde i Uppsala. Konventionella, som då var såna här domestik, och täta, som var cambrickläder. Här siffrorna, här fick man alltså 21 drygt CFU per kubikmeter, och tog man på sig de täta så blev det lite under 10, det blev 7,7. Täta kläder hade effekt redan då. Här är mera nutida studie. Då har vi varit i en operationssal. Det är en ganska dålig operationssal på Södersjukhuset. Så här, ni ska alltså gå hem och kolla era flöden. Södersjukhuset byggdes för 70 år sedan. Det har inte hänt så mycket där. Och det här är ett sånt där värde som jag visade förut. Man ligger ungefär på den här nivån. Här var det höftledsproteser och lite knäprotesoperationer. De blåa här, då hade man sina gamla vanliga märtexkläder som man liksom har som standard. Det är ju ett tätt material, det ska ju vara rätt bra. Men man ligger alltså på CFU-värden här som ligger från 30 och nästan upp till 5. Jag gjorde operationer där man hade polyesterkläder, mikrofiber. Alla hade på sig det, då hamnade man så här på någonstans runt 7-7,5 CFU. Kubikmeter. Sen tog man ett ännu tätare polyestermaterial och då är man nere på någonstans runt 5. Så kläderna spelar roll. Man kan inte bygga om här på en gång, och så är det säkert hemma hos er också många. Man kan inte bygga om, utan man har den ventilation man har, och då kan man alltså göra skillnad genom att ta på sig olika kläder. Om man tycker att det här är viktigt, och om och vem är det som bestämmer, om man ju bråkar om också. Här är Norrtälje sjukhus. Där har man ett lite modernare, man har lite mera luft. Man hade de gamla märtexkläderna och låg på den här nivån, men man var inte nöjd med det. Det skulle vara lägre, tyckte man. Det här är inte jättehögt. Men man bytte då till engångskläder, papperskläderna, och då blev det bättre. Då gick man från någonstans kanske runt 10, drygt 10 medelvärde, och ner till 5. Så här blev det mycket bättre, och då bestämdes det, här är det papperskläder som gäller. Alla i operationssalen, alla flaggar. Här är vi tillbaka på Södersjukhuset, en annan operationssal. Märtexkläder med lokalt laminärt flöde. Det är en apparat som är populär att sätta upp. Det är en skärm som blåser liksom över operationsbordet. Men den bullrar och den är i vägen och den kostar mycket pengar. Så man ville se om man kunde liksom få bort den där störande skärmen här. Och man då måste ju ha ett utgångsvärde, och då låg det så här på 26 här ungefär. Då tog man bort skärmen och man satte på sig papperskläder, och då sjunker det. Här är man nu utstyrd på större delen av Södersjukhusets operationsavdelning. All ortopedisk kirurgi, och de är på väg in på resten. Alla täta är inte lika täta. Standarden sållar bort det dåliga. Sen tänkte jag bara avsluta med en liten bild här, för nu har vi pratat om vad ni ska ha på er på operation för att skydda patienten från era hudbakterier. Sen så springer särskilt narkosen ut mycket på olika turer på sjukhuset. Detta är också en källa till bråk. När operationskläder kommer från tvätteriet så är de testade. Det får finnas max 300 CFU på en liten ruta som är 10x10 cm. Det testas hela tiden. I patientarbete så minskar man nedsmutsningen ungefär 30 gånger. Det finns många studier på det här. En studie som kom för några år sedan här visade att oanvända kläder, det här är inte det är svensklingande namn, men det är inte en svensk person. Oanvända kläder låg så här, då är vi på en kvadratcentimeter använda så här. Så att kläder smutsas ner under dagen. I våras kom den här studien, den läste nog alla anestesiologer, för jag fick mejl från Fredrik, jag fick mejl från Gävle, och man sa att det här, det spelade ju ingen roll vad man gjorde. Man gjorde saker och ting och sprang ut, och man var på kontoret och man var med patienterna. Men de hade ju ett utgångsläge som vi aldrig hade accepterat i Sverige. Om man räknade om värdena i den här studien och tittade på vad de började med, så hade ju de ett utgångsläge som låg på någonstans från 700 upp till 1300 CFU per ekon. Vi har ju 300. Och vid dagens slut så hade de kommit upp i den här nivån. Man blir smutsigare när man är i patientkontakt, när man har använt kläder hela dagen. Det här handlar alltså om kontaktsmitta. Jag gör reklam för en enda skrift, den här, som har getts ut inom Pris. Projektet. Om man går in på den här hemsidan och letar upp så får ni utmärkta råd, och det gäller inte bara, för man kan applicera det här på alla typer av kirurgi, det som står här. Det är ett väldigt användbart dokument på 21 sidor. Tack så mycket. Ja, jag hoppas ni slutar bråka nu. Hej. Nej, om du har den sån här pappershuva som du såg här, så minskar du avgivningen från, alltså, för det är ju liksom hårstrån som inte ska falla ner, och du har inte jättestor avgivning från huvudet mer än så att säga hårstråna. Det sitter rätt så bra fast så att säga, din skalpflora. Så den där då, om vi ska tala illa om något företag här, så heter den då, tror jag, Strikerhjälm, den här som du pratar om. Och de marknadsför den. Den är CE-märkt, men den är inte CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, utan den är CE-märkt enligt personskyddsdirektivet. Så den skyddar dig mot stänk av blodsmitta. Men den har marknadsförts ganska mycket. Inte som du har den här huvan som du stoppar ner här så det inte kommer upp här, och så skyddar den för hårfall.
Ja, kort fråga. Ulrika Östberg, jag jobbar i Östersund. Bråken hos oss har ju egentligen inte gällt protessalarna, utan det har ju gällt att man vill att vi ska ha exakt samma kläder på oss på tonsillektomier och turpéer och sånt också. Så där kirurgin görs i områden som kanske inte har samma... Det är inget som implanteras, och det är ganska smutsiga områden i sig. Har du synpunkter på det?
Man måste ta reda på, ungefär som man gjort i Tyskland, vad är det för bakterier som spelar roll för de infektioner som vi har inom här. Är det mag-tarmkirurgi så spelar det ju inte någon större roll med de här hudbakterierna som personalen flaggar av sig. Man måste liksom ha en intellektuell diskussion kring det där.
Ja, det är ungefär där.
Ja, så att jag tror att kunskapen, om man liksom inte börjar med att bråka om kläder, utan börjar med någon slags kunskapsbas för de åtgärder som vi ska göra, så tror jag man hamnar mer än rätt. Precis, och det är liksom en sån här verksamhetsfråga då. Då är det liksom en verksamhetens organisation. På Södersjukhuset som jag jobbar mest med, där är det ju så att det är liksom en enda stor korridor och personalen går mellan och så. Om man organiserar arbetet på ett annat sätt, då kan man ju liksom också lösa problem på det sättet. Om man har skägg så ska det vara täckt av någon typ av sån här hjälm. Det finns lite olika. Ja, och sen är det ju så här att du liksom skitar ner den här korridorluften bara genom att du är där också. Ja. Så att man, det här med korridorerna och öppningar och dörrar och senare, ja, det kan vi prata om en hel dag.
I alla fall herrar som är tämligen tunnboa upp till nästa. Ja.
Sen kan man ju göra vissa saker för husfridens skull också. Man kanske inte, om man är då en kalhåriga, så kanske man liksom inte, om man vet, man kan rätta sig lite efter det som alla ska, vi kör till vänster eller höger allihopa liksom, det, ja, utan att bråka.
Säger att vi ska gå gränsen, så kommer hälften gå till höger.
Ja. Det här individuella ställningstagandet är ju det vi fostras till under hela utbildningen, vilket är då deletärt om vi ska in i en organisation.
Underbart att höra. Du sa inledningsvis, Fredrik, att det här är inte så vanliga diskussioner i anestesiologiska kretsar. Det måste det ju bli, det är ju självklart. Tack för det. Vi är lortpuddingarna på sjukhuset. Ja. En konkret fråga. Den här vita lilla symboliska papprocken, operationsavdelningarna för att utföra våra heroiska grejer. Har den något som helst värde?
Nej, den har ingen effekt.
Varför gör vi så då?
Alltså, jo, det finns en skrift som heter Vårdhandboken som doktorer nästan aldrig läser. Alla annan personal läser den.
Vad heter den, sa du?
Vårdhandboken, den är elektronisk. Den skrev jag och en kollega som heter Anna Hambreus ett kapitel för mer än 10 år sedan. Och då skrev jag att man inte skulle ha sån här vit rock när man gick ut. Men det tar tid innan droppen urholkar stenen. Den där vita rocken som man tar på sig är ju meningslös, kan vi säga. Man ska däremot, om man går ut och ska då träffa en patient, så ska det finnas ett plastförkläde där och man ska liksom ha kroppskontakt med patienten. Man bara pratar med patienten, då är det inte nödvändigt att ha plastförklädet. Men ska man liksom undersöka patienten med kroppen, då ska man ta på sig ett plastförkläde där den patienten är. Och sen tar man bort de här vita rockarna. Onödigt att tvätteriet lägger ner tid och pengar på det. Ja, de kan vara papper och tyg. Ja, det är alla möjliga. Nej, bort med dem.
Ja, nu blir det två punkter. Jag vill gå in på det här med pappas rock ovanför. För då ser du nu att operationspersonalen kan gå kors och tvärs till inom sjukhuset med blåa kläder på. Så får det väl inte vara.
Nej, operations...
Då måste man byta om och gå i vita kläder genom sjukhuset.
Exakt.
Det är slutsatsen.
Det beror på vad du menar nu med gå inom. Om man ska gå till pressbyrån eller bankomaten och göra ett kort ärende utan patientkontakt. Det står också i vårdhandboken sedan över 10 år tillbaka. Kort ärende utan patientkontakt, då är det okej att gå ut med de blåa kläderna. För det är ett kort ärende, det blir inte... har liksom ingen patientkontakt. Ska du gå och jobba på avdelningen eller mottagningen, då ska det vara vita kläder på.
Exakt, det är det. Och jag vill slå ett slag för oss narkosläkare, för jag tror faktiskt vi på narkosen är inte långt ifrån de sämsta. Vi Uppsala, Birgitta, Lutzi och jag, vi har gjort lite forskning och det är de kläderna som är viktiga. Det är operatörer, det är ortopeder och kärlkirurger som vill inte sätta på sig de här täta kläderna, för man svettas ju dem när man har röntgen för klätt på. Det är ett problem.
Ja, alltså de blå täta har ju effekt på operationssalen.
Ja, men när de inopererar.
Ja, det menar på operationsrocken. Ja, den har ju en helt annan funktion. Den spelar, alltså den här bakterieavgivningen från en människa, där är operationsrocken, den här sterila som man tar på sig, den har ingen som helst betydelse. Den är för att du ska vara steril och inte komma med något osterilt mot bordet som är sterilt, uppdukningen. Det är bara kontaktsmitta.
Ja, men om, bara en sista ord, för det här med blåa kläder inom sjukhuset, det är ju väldigt skick att gå med vita rock, med vita byxor och blå skjorta. Man ska visa att man är på operation, men sen går man i kaffe. Jag tror att något regelverk måste vi ha. Att
man måste ha ett lokalt regelverk som baseras på kunskap och att man har pratat med en något sån här lugn och ro. Fast det är svårt att nå lugn och ro.
Två frågor kvar.
Okej, okay, vi tar dem för jag tycker synd om Håkan.
Väldigt kort, jag tycker det här var jätteintressant. Men det som jag tycker är mer intressant är att när vi ska lägga våra CVK, och det här är mer till dig Fredrik, på operation jämfört med när vi ska lägga dem på IVA, så är det i alla fall så hos oss, Karolinska Huddinge, att det är helt uppenbart att vi har mycket sämre förutsättningar att göra det på ett bra och sterilt sätt på operation, vilket jag tycker är lite fascinerande. Därför att där får vi liksom slåss med uppsköterskan och man får inte tillräckligt med plats, man får inte assistans med checklistan. Och det tycker jag är något som vi kan fundera på alla OPA. Är det så på alla ställen? För jag tycker det är helt märkligt egentligen. Och hur är det här hos dig? Du har väl trim på alla, gissar jag? Jag kan tycka att när vi pratar rockar hit och dit och pressbyrån, så är det här som vi som narkosläkare ska ta plats egentligen. Och det var en av de enda sakerna som var bättre i Frankrike. Narkosen la alla grejer först. Sen kom operationen och började tvätta. Vi slapp slåss om utrymme.
Jo, man ska jobba det här uppdukningen och i ordningställandet av patienten. Det ska ske separat, för att alltså, när ni är med, det här med aktivitet spelar ju roll för luftmiljön. Så att då ska man göra det här ena först och andra sen.
Okej.
Sista fråga, Fredrik.
Okej.
Tack så mycket.
Tack Fredrik, trevligt att vara här. Jag har lagt in en extra bild här med anledning av diskussionen för en halvtimme här sedan då. Och när det är viktigast att odla på nya patient, svaret som jag har i alla fall, att det är innan antibiotika sätts in eller byts. Så det här med övervakningsodlingar, det är ju en kontroversiell punkt. Det är bara från amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC:s program för antibiotika stewardship, och där skriver de någonting som jag förstorat upp som jag tycker är svar på den här frågan, att obtain cultures prior to starting antibiotics, hela tiden innan man sätter in antibiotika eller om man byter antibiotika, det är då man ska odla, för att sen då kunna smala av behandlingen man har odlings- och resistensbestämning. Det är väl det som är det viktigaste tycker jag. Men det var inte det jag skulle prata om, utan var då om ökad antibiotikaresistens och vad det har för betydelse för på operations i hela världen när det gäller resistens. Vi har mycket mindre resistensproblem än de flesta andra länder. Så jag ska prata om det här blir ändå värre trots allt i Sverige och hur det ser ut i Sverige och omvärlden och om det finns några hemskheter runt hörnet och vad det här betyder på operation och IVA. Och problemet är ju det här då, att antibiotikabehandling misslyckas på grund av globalt ökad antibiotikaresistens. Ska jag vara ärlig så är ju inte det här så jättestort problem i Sverige ännu. Om man inte befinner sig på en brännskadeavdelning till exempel. För att där är det ju kontinentala förhållanden med multiresistenta acinetobacter och sedomona. Det utgör ett undantag. Och det har vi bara i Uppsala och Linköping. Men det här problemet om man ser det lite längre fram, att vi har inga nya antibiotika i pipelines. Och problemet är också att om man inte har effektiva antibiotika så kan man ju dö av infektioner. Och det är faktiskt 25 000 europeer man räknat med dör varje år av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Antalet i Sverige är säkerligen mycket lågt. Blir allt bara värre? Ökar all resistens? Då kom det här i en artikel i en tidskrift som heter Eurosurveillance, det är 3 år sedan. Då skrev man så här, E. coli och Staph aureus, bad news and good news from the European Antimicrobial Resistance Surveillance, ERSNET. Och då är det en alarmerande ökning av antibiotikaresistens hos E. coli, läs ESBL, men Staph aureus, MRSA har minskat. Då hade man en figur där, jag vet inte om det syns här, men här ser ni då 2002. Och det här är alltså ERSNET som jag ska visa lite mera bilder ifrån sen. Och de har då sammanställt blododlingsdata från ett stort antal länder i Europa. Så här ser vi genomsnittseuropén av 500 miljoner invånare. Och i genomsnittseuropén 2002 så var det 21,5% som hade en Staph aureus sepsis där det var MRSA. Men Sverige har legat ända tills förra året under 1%. Så vi låg här då, här nere, 2002. Och sen så ser ni här MRSA har minskat något till 19,7%. Det här var 2009, det är 3 år sedan. Medan E. coli har en ganska snabb ökning från 1,7% till 8% 2009. Och nu pratar vi om genomsnittseuropén. Vad har vi då för resistensövervakning idag i Sverige? Och vi har, som Jonas har pratat om tidigare, vi har det som är anmälningspliktigt, bad bugs här. Det är MRSA, resistenta pneumokocker och sen ESBL. Och sen har vi frivilliga system också, där laboratorierna levererar data och det kallas resnet, den punktprevalens, 100 isolat per bakterie per laboratorium. Och sen är det då ersnet som jag visade alldeles nyss här. Och tittar man då hur ser det ut i Sverige på vad det gäller de här anmälningspliktiga resistenta bakterierna, MRSA, från 2000 till 2013. Vi har nu över 2000 fall per år i Sverige. Men det är ändå blygsamt procentuellt. Vancomycinresistenta enterokocker har vi börjat att registrera. Och där har man ett antal utbrott sedan mitten av 2000-talet på sjukhus. Och sen penicillinresistenta pneumokocker tenderar att gå ner. Medan ESBL har en egen bana upp mot himlen här, va? Och MRSA då? Huvudbudskapet här är egentligen att MRSA har ändrat karaktär från sjukhussmitta till samhällssmitta. Och det är viktigt om man är narkosläkare eller IVA-läkare att antalet fall ökar. Då. Vi har alltså 2500 nu ungefär. Men av dem där man kunnat registrera smittväg så är det då 43%, nästan hälften, är smittade i Sverige. Av dem är 2/3 samhällssmitta. Och de som är smittade utomlands, det var annan samhällssmitta. Så står man på operation och ska söva en patient, eller om man står på IVA och har en patient utan kända riskfaktorer, så är det vart 2 av 3 som har en samhällssmitta. Då. Och det kan vara vilken patient som helst. Hur ser det då ut i Europa? Det här är alltså blodisolat i huvudsak. Och här ser vi de olika länderna. Klargrön färg som Sverige och Norge. Och Estland har här, tror jag, år 2010. Det innebär mindre än 1% MRSA i blododlingar. Medan då till exempel Spanien här och Portugal har 10-25% eller ännu högre nivå 2010. Men ni ser att här har Spanien blivit lite mörkbrungult här. Så där har det minskat något, men det är fortfarande uppemot 10-25%. Och medan Sverige då är då 2012 det enda land i Europa som har mindre än 1%. Så ni befinner er i ett land som har en jungfruligt läge i ett europeiskt perspektiv när det gäller resistent. Allt fast vi startar på en låg nivå, va? Här har ni då Staphylococcus i blododlingar. Och 2013 har vi hivat oss över 1%-gränsen, 1,2. Nu är ljusgröna. Vancomycinresistenta enterokocker. Ja, det har man tittat på här sedan mitten av 2000-talet. Och här ser vi ett antal utbrott på sjukhus, en epidemikurva här. Värst var det 2008. Vi har kanske någon här från Västra Götaland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm. Och det är ni som är bad guys här då, 2013, 2014, som har eller har haft utbrott nyligen. Är det någon som har haft problem med det här? Där. På Huddinge? Ja. Och tar de här sig in på IVA, då vet ni hur jobbigt det är. Vi hade ett utbrott på Linköpings IVA för många år sedan. Det var dock inte vancomycinresistens, men det spred sig enterokocker. Och de växer ju överallt på ytor och jättesvåra att bli av med. Vi fick stänga avdelningen och städa. Så det är ett påtagligt nosokomialt problem. Hur är det med penicillinresistenta pneumokocker? Ja, det är ett enkelt budskap här. Fredrik sa, tänk på att du pratar för narkosläkare, det måste vara enkelt. Det som har ställt frågorna här också. Men om man har en blodförgiftning då, en bakteriemi, sepsis, orsakad av pneumokocker, så är det 6,6 90% som är penicillinresistenta. Och då är de i huvudsak, har de en låggradig resistens, de är alltså i. Och här nere ser ni 2013 6,6% och 2012 var det 5%. Detta trots att vi har reducerat antibiotikaförbrukningen till småbarn med 70%. Och även i den vuxna populationen har vi har dragit hårt på antibiotikakranen, men det här problemet växer ändå. De här är behandlingsbara med benzyl-PC i höga doser, 3 gram gånger 4, om det sitter i lungorna i flertalet fall, men dock inte om det är en meningit. Då kan man se behandlingsvikt. ESBL. Hur ser det ut där då? Jo. 2003. Cefotaxim-resistens, alltså ESBL. 0,4%. Det här är blododlingar. Här ser vi förra året 4,9-5%. Det snudd på en exponentiell ökning. Hur kan det här komma sig när vi äter så lite antibiotika? Vad tror ni? Ja. Förlåt? Exakt. I alla fall så andelen kolen är då ljusgrönt här 2010 och fortfarande då 2011 och 2012. Men nu så börjar vi att få en annan färg och det blir bara värre och värre. Så där skulle man kunna säga att det här är enkel biljett till eländet. Ni ser Italien är mörkrött och en del andra länder. Här har man ett gigantiskt problem. Du sa att man reser för mycket. Ja, åker man till Indien så på en backpackare eller semester affärsresa är 82% som kommer hem med ESBL. Egypten varannan. Peru, Thailand, Sydafrika, Tanzania. En av fyra eller en av tre. Åtgärderna då mot det här är att inom vården kan ju vi ta ansvar för. Vi kan ju inte ta ansvar för resandet. Men där kan man undvika smittspridning med god hygien. Och utbrott på sjukhus har framgångsrikt bekämpats, som ni kanske någon nämnde här inledningsvis. I Uppsala till exempel hade man ju då klebsiella ESBL-utbrott som man har lyckats komma till rätta med. Samhällssmitta, resande, det är svårt eller omöjligt att helt stoppa. Men man ska förstås inte äta antibiotika när man reser till Indien om man kan undvika det. Framtiden, det är en pandemi som kommer att kosta mycket lidande och ökade kostnader i hela världen. Sämst läge förstås länder som saknar rent vatten, dålig livsmedelshygien och har då en överförbrukad antibiotika både hos djur och människor. Nordiska länder har minst problem, men det ökar. Ja. Jag har tittat på det i den här studien som vi har gjort i sydöstra Sverige och de flesta blir av med de här efter någon månad. Alltså man kan inte odla fram dem. De finns inte så stor mängd att de växer i selektiva medier. Men sen om det finns en liten population kvar av de här miljarder bakterier som kommer fram när man tar en ny kur, det vet vi inte. Men de flesta har inget mätbart bärarskap efter någon månad. Men en tredjedel eller någonting sånt har ett längre bärarskap. Och så att det här det är ju ett jättestort problem. Bärarskap? Ja, MRS och bärarskap, det är nästan en egen föreläsning. Det är ganska komplicerat. Det beror, men i korthet är det så att om man är bärare i näsan så kan det vara passagärt. Men när man svallbärare så är det ofta långvarigt. Och därför sjukvårdspersonal bär medikeringskurer på. Särskilt om de är spridningsbenägna. Och har man det på kroppen i övrigt eller i sår, då blir man inte av med dem förrän såren är läkta. Det är korthet så. Ja, det beror ju på smittvägarna. Alltså, man käkar ju till sig och dricker till sig ESBL. Va? Och MRS är mer en kontaktsmitta som kräver lite närmare kontakt. Då, eller att man ligger på ett sjukhus i Grekland efter att ha kört omkull med vespan och så. Och då får man ju MRS. Där känner ju ni till då, som IVA-läkare att om ni har importfall från Sydeuropa eller andra världsdelar så är det rätt vanligt att patienterna efter en lång intensivvårdsresa är MRS och koloniserade i tracken och så. Så det är ett sätt. Men vi är ju bärare av Staph aureus som du berättade här, då, en var tredje människa här kanske. Och, men det är inte huvudproblemet. Utan, eller vi sprider inte dem så mycket. I alla fall så, ja, vad väntar runt hörnet, och det finns ju många sådana här roliga teckningar om det här, att man smittar med sina superbags då, och ESBL kan man ju få ifrån köket. Men det blir mycket värre då om superbakterien ESBL carba sprider sig. Nästan inget bit på den. Och så ser den epidemikurvan ser ut så här. Det är alltså carbapenemresistenta ESBL, och det har vi då i Sverige 2013. Det är nästan en exponentiell ökning. Det här är antal fall, så vi är bara uppe i 50 fall än så länge. Det finns ju på sjukhus och länder som ligger på 10% av alla koli. Och det här sprids bland annat då i Indien, där de har en väldigt dålig infrastruktur. Man har hittat resistensgen för en av de här ESBL-carba i New Delhis dagvattensystem. Och här sprids det förstås då på, om man inte har tillräckligt mycket pengar med, så man kommer in på sjukhus i Hanoi där jag har haft ett projekt. Så hamnar man så här då. Men de här killarna, den ena hade malaria och den andra hade dengue. Och så för dem var nog inte det här ESB huvudproblemet. Men när det gäller koli så är det samhällssmitta, resande, klebsiella, där Uppsala-utbrottet ett exempel. Det är vanligt med sjukhussmitta. Man sa här det är resor som en dominerande smittväg, men sen så kan man dela med sig inom familjen och till de man har kroppskontakt med. Och inom vården på sjukhus och som sagt klebsiella, kom ihåg det också, ett take home message, att klebsiella ska man vara mycket mer observant med om det är ESBL-klebsiella, för den har en benägenhet att sätta sig fast i sjukhusmiljön. Importerade livsmedel, det kommer en rapport nu från Livsmedelsverket 8 december som man har en konferens där man kommer att redovisa hur mycket smittade kommer den vägen om vi käkar kenyanska sådana här sugar snaps till exempel. Vad är det för risk med det? Eller brasilianskt. Vi kan göra som jobbar på sjukhus, det är att se till att inte det sprider sig på händer, och så att man inte har det på händer och instrument och urinkatheter och så vidare. Och vad har den ökande mängden av MRS, av VRI och ESBL för betydelse? På svenska sjukhus pratar vi om nu, och vi har alltså en otroligt gynnsamt läge i Sverige jämfört med alla andra länder i världen i stort sett i det här avseendet. Det gäller att slå fast det, för man intervjuar yngre läkare så de tror att problemet är mycket mer akut i Sverige än vad det faktiskt är. Vi förlorar patienter i sepsis, inte på grund av att bakterierna är resistenta, utan beroende på att man kommer in med behandlingen för sent. Oftast på grund av patient delay. Men i alla fall, vad betyder det här då? Jo, när det gäller antibiotikaprofylax så är budskapet att tänk på ESBL om det handlar om kirurgi i mag-tarmkanalen, särskilt i nedre då förstås, och urinvägarna. Och har då patienten, då ska man ju ta faktiskt anamnes, det är ju kirurgernas ansvar. Om man då har till exempel varit i Goa i 4 veckor och laddat upp innan operationen. Det är inte så där jättesmart. Man ska göra en kolektomi eller så. Men man måste ställa frågorna. Och samma innan man gör sin prostatapunktion till exempel. Trul eller prostata hyperplasioperation. Och om man då har riskfaktorer, då ska man odla både från tarmen och urinvägarna faktiskt. Och vi har ett sånt projekt nu pågående på urologen i Linköping just för att se vilken nytta vi har av det. Men om ni tänker lite vidare så kan ni tänka så. Och MRSA då? Det behöver ni inte göra något åt om det inte finns någon känd MRSA eller patienten är MRSA-exponerad. Så försökte visa tidigare, alltså, så är det ju, så står det inte skrivet i pannan eller i journalen om patienten, 2/3 av MRSA kommer var som helst ifrån om det svenska case då. Så att det här kan vara en överraskning. Så budskapet är väl kanske då att man alltid ska odla från sår som inte läker snabbt, och det gäller ju framförallt primärvården. Men nu är vi ju på IVA och operation, rättare sagt, och så ni har inte så stort problem här nu. Och det samma med VRE, inget bör ni göra om ni inte är någon känd VRE. Men nu förflyttar ni er till IVA och har bytt kläder, skulle man göra också. Hur gör ni då då? Ja, det brukar ju gå bra med klafaran, brukar man säga, eller förut var det sina SEF. Men det går inte lika bra längre. För att om 5% av kolisepsiserna, så funkar inte cefalosporinerna längre, de gamla. Utan då handlar det om en carbapenem. Ibland piptasso bra också. Så har man då en svår gramnegativ sepsis och riskfaktorer för ESBL, alltså reser, tidigare antibiotika, känd ESBL, då ska man definitivt bli fler och fler så man inte har några riskfaktorer. Det är precis som MRSA, det kan vara vilken patient som helst. Så här ska man ju odla innan behandling och vara beredd att bredda om man inte startar så här brett. Vi har ju försökt ha så lite carbapenemer som möjligt. Så det här är ju en väldig balansgång, va? Så att det här är ju förbehållet de som har septisk chock eller svår progredierande sepsis. Ett annat tips är då att ge amikacin om ni ger en aminoglykosid. För mindre kopplad resistens hos ESBL till amikacin än tobramycin eller gentamicin, så är det ett mycket bättre preparat i de här sammanhangen. Så en jättesjuk patient kan mycket väl behandlas med tazocin plus amikacin om man vill vara strama korrekt. Men carbapenemer är ju cover it all, så att säga. Då. Så att, men ta inte den genvägen alltid, för att då får ni carbapenemresistenta acinetobacter och pseudomonas istället hos era långliggare på IVA. MRSA, ni kan inte göra så mycket om inte det här är känt eller patienten är MRSA-exponerad i familjen till exempel. Ja, förstås, om man kommer från annat sjukhus, då isolerar ni och screenar förstås, alltså utomlands ifrån då. Och VRE är detsamma där, men vad det gäller är att man ska alltid odla innan behandling så att man fort upptäcker detta. Och sen ska man ju ha en lathund då på sitt sjukhus, så man snabbt kan välja rätt antibiotika. Vad händer sen då? Ja, betänk det att en bakterie 100 generationer på 24 timmar, va? Och 100 generationer hos människa på 2000 år. Vem vinner? Det är lätt att räkna ut vem som muterar fortast. Okej, tack.
Transplanterade patienterna. Och jag var ju då ganska orolig för det här och frågade runt på sjukhuset, var angelägen om att verkligen hon skulle odlas väldigt mycket. Till min orörda häpnad, jag pratade med 2 infektionskonsulter, så är det fortfarande så då att egentligen så screenar man bara för MRSA. Nu hade hon inga diarréer, inga sår och så vidare, men jag blev ändå ganska förvånad att det kunde vara på det sättet. För MRSA var väl det minsta problemet. Hon hade haft magsjuka 4 gånger där och behandlades med norfloxacin 2. Ja. Jag kan tycka att det var rätt märkligt.
Frågan är när det gäller sjukvårdspersonal alltså.
Ja, jag menar att liksom, jag tänker att vi fortfarande på något vis kör våra, har man vastas för MRSA.
Jo, men ESBL sprider du i, den delar du med din äkta hälft kanske, men inte med dina patienter, för du ligger inte i samma säng, va?
Nej, det är ju riktigt. Och det, jag förstår
också
att det var det som...
Har man en adekvat handhygien så sprider man inte ESBL. Så vårdhygienikerna vill inte att man ska screena för det, eftersom inte vi vet inte hur vi tar hand om svaret. Det skapar bara ångest och alldeles i onödan. Så att det är inte det som är transmission av ESBL, det är inte det som är problemet, du håller med va?
Absolut.
Ja. Ja. Jo, men alltså i sjukhus, alltså man, vi pratar personal nu. Personal pratar vi. Om ni har varit och om ni har varit på Haiti eller någon annanstans i Västafrika eller vad som helst alltså, och kommer hem, så är inte ESB, det är inte problemet, utan men däremot om man är tungt MRSA koloniserad, särskilt som jag sa förut, om man är i svalget också, om man har sår eller eksem och så, då kan man vara en spridare. Och då kan vi tappa det här fina läge vi har med runt 1% MRSA i blododlingar. Så det är det som är, man riktar all kraft emot MRSA. Det här kan komma att ändras kanske, men...
Och de danska grisarna, vad tror du de gör till det här?
Ja, det är ju en annan fråga. Vad det gäller grisarna så är det framförallt ett djurskötarproblem. Att djurskötarna blir MRSA-koloniserade och kan då bli sjuka. Sen sekundärt kan det ju sprida sig till familjen. Men det är inte, vi kommer att få se sen det här med köttet och livsmedel, så import kött och så. Att det är nog inte något huvudproblem, tror jag. Men det är inte mitt specialområde. Ja, klockan är mycket, men... ja. Och Iva. Det är ett bra kapitel om blodkatetrar där också. Ja. Vi har ju... litteratur vill att trycka upp den där andra upplagan, men vi gjorde som så att vi behöll copyright själva, och ni kan få den på mail som en pdf-fil, ni kan få en bok i papper, eller så ligger den på Linköpings universitets hemsida som en sån här Z-mag-fil som man kan bläddra precis som i DN, så den är gratis tillgänglig. Men finns det en dosifunktion av antibiotika också av Johan Pettersson från Karolinska med flera, och så den delar vi gärna med oss. Oh.